Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det känns som att jag sitter på makt just nu. Makt och kontroll i form av att jag vet vad vi ska prata om. Jag vet att vi ska fortsätta.
Första gången på 2 år.
Ja, precis. Ja. Vi ska fortsätta. När vi har gäster så är de, vet jag ju lite mer. För då vet jag att det är en gäst. Jag vet åtminstone vad jag vill fråga. Så jag förstår ämnet då. Men när det är du och jag. Så är det ju så att förra, om det är någon som kommer in och lyssnar på det här avsnittet som sitt första avsnitt. Så är det så att i förra veckans avsnitt så var det centrala att vi läste upp 2 olika brev. Av en 25-årig tjej och av en 50-årig kvinna som båda upplevde diskriminering för sin ålder.
Exakt.
Och det blev ju lite motsats till varandra och så pratade vi om för. Alltså, och det här blev så spännande så att vi pratade så länge så att när vi skulle gå in på det som vi tänker det handlar om väldigt mycket, vilket är rädsla.
Ja.
Då hade tiden för programmet tagit slut.
Precis.
Så det här är del 2.
I programmet åldersnoja eller diskriminering.
Och fokus kommer nog vara, tror vi, rädsla.
Men först ska jag berätta en sak.
Jaha.
Du sa ju att du hade jobbat på restaurang mycket,
ja.
I förra avsnittet.
Ja.
Och det har jag också gjort.
Mycket?
Nej, en gång.
Jaha.
Ja. En gång. Har jag inte berättat det för dig?
Nej.
Nej, men det ska jag göra nu. Det var när jag var ung och punk. Fullständigt punk. Alltså jag levde över mina tillgångar. Och då tänkte jag så här att servitris är ju liksom enkelt. Så det kan jag vara. Och då bodde jag i Göteborg. Och jag jobbade på ett hotell. Så det här skulle vara extra jobb då. Och på hotellet så fanns det en fantastisk tjej som hette Anneli. Som jag fortfarande letar efter ibland på nätet. För hon försvann och jag hittar henne inte. Jag skulle verkligen vilja träffa henne igen. Men hon var riktigt skicklig. Så jag bara sa, okej, jag behöver ha ett extra jobb. Servitris, hur svårt kan det vara? Och då så fick hon lära mig då, så här, kniven där och gaffeln där och servetten. Och du vet så här, ja, jag har ju varit på restaurang så jag fattar ju. Ja, och sen då så tänkte jag då att jag började söka mig utanför Göteborg så här. Och ringde och frågade, hej, jag heter bla bla. Och jag undrar om jag kan få komma och jobba hos er på kvällarna. Och då frågade de mig om jag hade någon erfarenhet. Jajamensan, sa jag. Det hade jag. Och jag ljög, alltså fruktansvärt, jag skäms nu. Stadshotellet i Eskilstuna, där har jag jobbat. Ja, det är ingen som frågade mer om det. Och sen var det ingen som hade liksom någon öppning. Så det slutade med att min cirkel där utanför Göteborg, den blev bara snävare och snävare och snävare. Och till slut så ringde jag restaurangen på Avenyn. För det var det enda som fanns kvar. Och då fick jag fick jag chans att provjobba på ett ställe som heter GG12. Ni som bor i Göteborg och är lika gamla som jag minns det. Det var en bra fiskrestaurang. Och jag kommer in där och allting Alltså det går så jävla snett allting.
Det kom så här, en sån här stund hade jag velat att vi hade en YouTube-kanal istället där man såg oss, för nu du ser ju generad ut.
Jag vill be om ursäkt till den som tog in mig, till gästerna jag serverat. Alltså jag kan inte, jag minns
och
det.
Kanske också inför alla i branschen som man typ förminskar med genom att säga hur svårt kan det vara. Skitsvårt.
Ja, det är jättesvårt. Mm. Det är ett hantverk och det är en utbildning och det är fan. Men alltså vad jag gjorde då, det var ju liksom, jag vet inte, när vi pratar om ålder, man ska inte säga, men jag trodde när jag var 25, ja men jag kan allt, jag är odödlig. Mm. Och jag hade precis kommit ut ur kyrkan och hade precis börjat upptäcka livet och det var liksom som någon slags jävla kalv på grönbete. Ja, restaurangbranschen, den ska jag ta mig an också. Mm. Och vad jag gjorde var att första liksom, det var att jag skulle servera, ja vi skulle vilja ha 4 kaffe. Och jag kommer ut där och jag är i vägen överallt. Jag känner hur jag är i vägen överallt. Hur fan serverar man 4 kaffe?
Ja gud, du har ljugit så ingen har visat dig hur man... liksom, det finns ju olika skolor, det finns ju olika... Använder du bara dig själv eller använder du en bricka när du serverar? Det finns ju olika sätt.
Nej men alltså, det var ju helt blankt i huvudet. Så jag gör så att jag häller upp 4 kaffekoppar ute i köket. Mm. Och så tar jag in dem i öronen. Så jag bär 2 koppar till 2 gäster. Och så går jag ut och hämtar 2 koppar till 2 gäster. Och sen kommer jag in med 4 skätter och ställer under kaffekopparna.
Ja.
Den skolan tror inte jag finns längre.
Nej.
Och sen då så hade jag sönder porslin och det var hemskt. Och sen då så skulle jag öppna en vinflaska. Och jag hade ju... Så tänk, jag var 25 år. Jag tog mitt första glas vin när jag var 22. Så att det här var liksom vinflaska för mig. Jag visste inte hur man gjorde. Så att det gick liksom inte. Så jag var tvungen där vid bordet att ställa flaskan mellan fötterna på golvet. Och sen så dra ner skruvkorken och sen dra upp den då. Och det var inte helt uppskattat.
Nej.
Sen ringer jag nästa dag och frågar. Hej, när ska jag komma in nästa gång? Och då säger han så här, aldrig. Så var det med det. Men tillbaka till avsnittet som vi ska faktiskt följa upp nu. På tal om åldersdiskriminering eller åldersnoja och diskriminering. Vad vi har pratat om. Mm. En 50-årig kvinna och en 25-årig kvinna.
Mm.
Den 50-åriga kvinnan tycker att det borde finnas någon rättvisa i att vi också i den här åldern kan mycket. Vi har inga barn, vi vabbar inte längre, vi är sällan sjuka.
Mm.
Och vi kan bli utmanövrerade väldigt fort av en ung person från ett bemanningsbolag.
Mm.
Den unga kvinnan som är 25 år önskar att hon var 35. Mm. För att hon känner att hon får inte respekt för den kunskapen som hon ändå har. Och blir lite nonchalant bortviftad för att hon kan väl inte så mycket eftersom hon är så ung.
Och vad vi behöver förtydliga kanske är ju att båda har ju helt rätt.
Ja.
Alltså bådas verklighet är ju sann.
Ja.
Alltså det finns otroligt mycket diskriminering av olika saker i olika sammanhang i vår värld. Men det är inte så att det alltid är samma som blir diskriminerad. Vissa mer än andra. Vi vet ju det, att vissa människor far mer illa av diskriminering. Men det är också viktigt att inte bara se sitt eget utan att också se sig om vad finns runt omkring.
När man säger diskriminering, det är ett ord som vi slänger oss med lite här och där. Mm. Vad betyder det egentligen,
ja, man,
skulle du säga?
Jag skulle säga att... Oh, gud, nu ska vi vara liksom...
Ja.
Alltså, jag tror... Nu har vi pratat arbetsplats.
Mm.
Och då är det ju att man då möts av en förutfattad mening och en sanning som gör att man blir åsidosatt eller inte får vara med på lika villkor som någon annan.
Men det är ju också, om vi tittar inte bara på arbetsplatsen, diskriminering är väl också att bli bortvald eller bedömd utifrån en annan persons åsikt eller horisont.
Mm.
Och att där bli bortvald eller du har googlat.
Alltså jag googlade nu för att jag kände
Men jag tycker ordet är spännande.
Ordet är spännande. Och när jag googlar då, det första som kommer upp på Google, det är det här. Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger.
Tack.
Att man bara så här, du är 50 och därför så går du bort. Eller du är 25 och därför går du bort.
Ja, men då får vi ta
eller
det
till... Eller du är man, därför går du bort. Du är kvinna, därför går du bort.
Du är homosexuell, därför går du bort.
Du är hetero, därför går du bort. Ja. Du är kvinna, man, olika saker. Det handlar inte om vad som är verkligt, utan att vi har en förutfattad mening kopplat till någonting som du råkar... var, som du inte kan ändra.
Ja.
Som är du. En faktisk ålder, och ett kön, en sexuell läggning, oavsett vad det är.
Eller du, och då blir du bedömd av...
Ja, och också diskriminerad i form av att du får liksom inte vara med till fullo.
Nej.
Alltså, du är ju lite utstött eller bortvald.
Har du
eller...
blivit diskriminerad? Skulle du säga det? Bortvald eller liksom absolut. Bedömd? Ja. Eller dömd så?
Och jag tror att... jag tror att jag har blivit det mer än jag har förstått.
Mm.
Och det har varit bra för mig personligen att jag inte ens har haft vett att förstå att alla inte tycker att jag borde ta så mycket plats.
Mm.
Jag har bara gjort det, för jag är fostrad till att tro på att om jag har något att säga så är människor intresserade av att lyssna på det. Den har jag ju med mig. Så att den har ju gjort att jag... ganska lite. Det är mer nu som jag kan inse hur skillnaden är när men låt säga att det är en stor inspirationsdag och det är en man i min ålder som ska prata ledarskap och jag, kvinna i min samma ålder, pratar ledarskap, dessutom lite blond och lite för glad, så blir jag ju presenterad som inte supersmart.
Mm.
Medans mannen blir det.
Ah.
Han är erfaren och kompetent och kunnig och har gjort viktiga saker. Medans jag blir mer...
en energikick.
Exakt. Mm. En liten injektion.
Ah.
Ja. Eller, herregud, det är bara att kolla. H&M's nya vd. Vet du hur det stod?
Nej.
Det stod så här. Tvåbarnsmamma.
Nej.
Det var så sant? Det stod. Tvåbarnsmamma. Ny vd på H&M. Det har aldrig stått. Tvåbarnspappa.
Nej, vd. Nej, det har inte.
Hade det varit så att vi presenterade en man på samma sätt så är det så här, jo visst, jag tror vi blir diskriminerade, eller så här, jag har blivit diskriminerad mycket mer än vad jag ens har förstått, och det är jag glad för jag tror att det hade gjort ont och sett hur mycket jag har blivit diskriminerad.
För jag frågar dig en sak som vi aldrig har pratat om, men som är som liksom är lite granna här där jag tycker att det blev en sån sak för dig. Mm. Och det var när du jobbade med fotbollslandslaget, damlandslaget i fotboll.
Ja.
Det var något utav det värsta jag har sett i fullständig raljant diskriminering som på riktigt leddes utav ett gäng män.
Mm. Ja, och det jag gjorde då, jag kommer ihåg när jag själv möttes av det, och det var ju att en journalist från Expressen ringer, jag är i Sundsvall, jag är helt ensam, jag ska snart hålla en öppen inspirationsföreläsning, ingen har följt med mig, för jag är ofta själv när jag gör dem där. Jag minns, du vet, man minns vad man satt i vilken stol när det är en journalist som ringer och säger du måste svara på det här. Kritiken av att det är du som har fått det här uppdraget. Och jag sa, fast nej, men jag har inga kommentarer. Och anledningen till det, att jag inte hade några kommentarer, var flera. En anledning är att när man kritiserar mig utan att ha träffat mig, och man kritiserar mig utan att veta. Man vet inte vad jag har fått för uppdrag, man vet inte vad jag ska göra, man vet inte varför jag är vald. Men man har massa åsikter om hur inkompetent jag är. Mm. Det blir liksom för dumt. Mm. För att ingen har gett mig ett uppdrag för att vara bussig. Utan jag får uppdrag för att jag... Alltså apropå att vara diskriminerad så är det ingen som har liksom så här gett mig något för att jag verkar glad.
Ja, men det är det du sa. Diskriminering är utan meriter och talang.
Därför, där blir jag ju inte hotad kompetensmässigt. Så, och vet också att det här är någon som hade velat ha jobbet själv. Och som då blir ledsen, och istället för att se det, nu blev jag ledsen och besviken, jag är helt förvånad över att de valde henne, men inte se det utan istället se det som sin uppgift att förklara för hela världen hur dålig jag är fast vi aldrig har träffats, det blir larvigt. Mm. Och då vet jag att den här personen vill synas och höras. Mm. Och då är min reflex att inte ge det mer utrymme. Mm. För skulle personen på riktigt vara orolig för landslaget så skulle personen ha ringt till Pia Sundhage och bara, hörru, vet du, nu har du nog valt lite tokigt. Kan jag få hjälpa dig här? Mm. Men det handlar inte om det. När man agerar på det här sättet, eller ring till mig och sagt, gud, jag tror du har tagit i vatten över huvudet. Jag kan finnas här som support. Så att när de behöver, alltså, hade det varit sant då hade man agerat på ett helt annat sätt. Hade man brytt sig. Så att allt det här förstår jag, trots att jag är helt, jag var oförberedd på det här, för jag tänkte så här, men gud, det finns ju plats för oss alla. Det är inte bara mig de behöver, över andra saker också. Okej. Okay. Sen fortsätter det ringa och ringa, och till slut så säger den här journalisten, jag är ganska skarp, men till slut så sa han så här, fast Mia, nu måste du säga någonting, för att det är så mycket som sägs nu som är tokigt, så att om du inte svarar nu så är det samma sak som att du håller med. Så jag var tvungen att säga någonting, och då så säger jag så här, att var så kritisk till mig trots att inte man har en aning om vad jag kan och vad jag ska göra. Så det blir för märkligt för mig att han pratar om mig utan att veta vad jag kan. Allt det här händer, och jag har också en annan orsak till att jag inte vill svara. Och det är att jag har fått det här uppdraget, men jag har ännu inte träffat landslagstjejerna. Jag har bara träffat ledningen. Och jag vet så pass mycket, för jag har själv spelat fotboll, och apropå diskriminering så vet jag att det skrivs och läggs för lite fokus på damfotboll. Det jag inser är att det skrivs så lite. Nu skrivs det mer om damfotboll än vad det gör överhuvudtaget. Och det skrivs om mig, en tant som de aldrig ens har träffat. Det kan man inte som spelare tycka är jättekul. Så att jag vill inte att det ska snackas mer om mig, utan jag vet att jag har fått ett uppdrag på 3 månader. Om det utfaller sig väl så kommer det bli en fortsättning. Så att jag vill ju bara att det ska vara tyst så att jag får träffa tjejerna och de får bilda sig en egen uppfattning. För det som hände nu var ju att när jag kommer dit första gången så börjar vi ju i en extrem uppförsbacke. För de är... De har redan en bild. De har en bild baserad på att andra experter inom området har sagt varför jag är ett dåligt val och förminskat mig och förlöjligat mig och kört med lite härskningar. Så det var ju rätt svettigt första möte för mig. Och då, det är så roligt också, för då hade jag ju bestämt så här, att jag ska vara jäkligt soft. Och bara liksom se till att det inte blir dålig stämning på något sätt. Jag ska bara vara härlig så de fattar. Så här. Man blir glad av henne. Hon säger en del saker som vi redan nu kan använda och ha nytta av. Och bland annat ska vi göra en värderingsövning. Och då tänker jag så här, att jag tar bara såna här ganska enkla neutrala påståenden så att jag inte skapar några konflikter. Ja. Det blev så där.
Nej.
Jo, för då tar jag ett, som jag tycker, apropå en då, förut en enkel. Så då tar jag ett sånt här påstående, och då ska man ställa sig på ja om man håller med, ja men om man håller med men har en reservation, nej om man inte håller med och nej men.
Det är på ett rum i ett,
rum så,
här.
Så det är 4 hörn. Fyra. I ett rum står det ja, ett hörn ja nej men, i ett nej men och ett nej. Och så säger jag till exempel, alla människor har samma värde. Och det handlar lite om om att man ska höra saker på olika sätt. Och sen så har jag dialog och samtal.
Det?
Ja, men först tog jag det. Alla människor har samma värde. Och då blev det spännande. Och sen så säger jag så här. Det är viktigare att ställa upp för laget än för sig själv. Och det trodde jag också var typ en sån här alla är överens. För sen hade jag tänkt ta upp att konflikter bör så långt som möjligt
undvikas. Alltså jag har slutat andas. Säg vad så, hur...
Nej, men det som händer är ju att det blev ju polariserat, kan vi säga.
Okej. Okay.
Alla, inte riktigt alla, men nästan alla spelare ställer sig på nej eller nej men. Och alla ledare ställer sig på ja.
Oj.
Och först så blev det så här, för det blev ganska hetsk liksom. Ni har ju inte fattat någonting. Står ni? Alltså det blev en sån här dialog, vilket ju blev lite intressant. Men det, så, alltså det blev ju väldigt bra, därför att när spelarna då skulle berätta varför de sa nej, så var det, men att spela fast man är skadad för lagets skull är ju inte bra. Men då menar ju ledarna att fast det är ju inte bra för laget att tänka kortsiktigt. Så att det blev jättehäftiga diskussioner och vi hamnade i någonting fantastiskt. Men jäklar vad jag blev svettig när jag insåg att så här, och du vet, jag bara tänkte, Mia, är du dum i huvudet?
Ja, jag
du skulle
tänkte,
ha låg profil och skapa liksom...
Du vill säga, gillar du chokladglass eller vaniljglass?
Exakt.
Det där, va? Nej, du ställer du upp för laget? Ja, eller?
Ja. Ja, men vi har väl inte pratat om det. Det blev spännande, det blev jättekul. Och så här i efteråt, vi har ju pratat mycket om det, jag och Pia och Lili som är liksom, och flera andra. Att jag blev ju påverkad av kritiken i form av att jag var mesig i mitt arbete. För att jag var rädd för att så här, trampa på fel tå eller säga fel sak. Och jag vet också att när jag var på första samlingen, jag tror vi var Algarve Cup eller någonting. Och så är Lotta inte med och tränar, Gelin. Och vi går och pratar och då inser jag att nu är fotografer här. Och då tänker jag att nu fotar de mig när jag och Lotta går och pratar. Och då kan det bli en rubrik. Alltså det var väldigt mycket... Alltså, istället för att jag bara så här, går dit och gör mitt jobb. Så var väldigt mycket att tänka på det. Men det är ju en verklighet de lever i. De lever ju så. Det var ju väldigt nyttigt att
kände
se.
Kände du dig diskriminerad någon gång?
Jag alltså, kände du dig liksom... mig...
kränkt?
Nej, kränkt. Jag blev ju kränkt, men jag kan ju välja om jag vill känna mig det eller inte. Jag blev ledsen. Jag tyckte att det var ovärdigt gjort. Jag kan förstå att människor blir besvikna eller känner sig hot. Alltså allt det här fattar jag ju. Men jag tycker att det är synd att det... blev på bekostnad av liksom något annat. Så att jag blev ledsen och det kändes. Och det fick ta plats mer än vad jag tycker att det borde ha tagit plats. Men absolut, det är ju en av de tillfällena som man väljer att kritisera mig baserat på hårfärg. Lite för glad och också då... att man inte tittar på min kompetens. Nej. Utan man tittar bara på brist på formell utbildning inom precis just det. Men man har ingen aning om vad jag egentligen har gjort.
Nej.
Absolut, blev jag diskriminerad.
Och där är det väl då, om vi går vidare då. För att det där som du upplevde och det som de här individerna då som faktiskt och tyvärr bara bestod av män.
Ja.
Så måste man väl ändå landa i det som jag tycker är så spännande att det bottnar i en rädsla.
Den här personen sitter på en massa kunskap som den är rädd att den aldrig kommer få dela med sig av, därför att den personen är olik mig, men är jättekunnig och välutbildad. Det som är synd där är ju att personen inte brydde sig om att lära känna mig. För är det någonting jag är bra på så är det att se till att samarbeta med människor som är väldigt olika mig. Jag jobbar ihop med många professorer. Jag menar, nyss har vi ju pratat om Linda Lai där jag är med och håller hennes master. Och det som är vår styrka i samarbetet är ju att hon är ju superforskaren och jag är ju praktiken. Alltså, så.
Men då är hon inte, hon drivs inte utav en rädsla.
Nej, precis. Men det är det jag menar, att den här personen då som som jag tror reagerade så starkt för att han tänkte att så här, jag har en dröm om att jobba i den sfären. Det finns ju inte så många olika förbundskaptens, eller förbundskapten säger jag, olika landslag att kunna komma då med någon form av mental inspirationskompetens. Mm. Och då tror jag att personen tänkte att det där är ju det jag vill. Ja, och min väg dit är ju via forskning. Mm. Så. Och nu verkar det som att det kommer en lite för glad som ska tjoa och skimma. Ja. Då finns det ingen chans för mig att få det jobbet. Det tänker jag är.
Och det är en rädsla.
Ja, precis. Sen så är jag inte säker på att personen själv var medveten
om det. Det är väl det som är själva grejen med det här. Att man inte vet att det bottnar, eller att man inte reflekterar
själv över varför blir jag så hotad av det här. Därför att det är ju inte så att, alltså så här, om det var så att jag var så dålig, då borde jag ju inte uppleva som ett hot. Nej. För då förstod man ju att så här, nej men gud, oj, hur tänkte de? Ja, det här kan man ju inte hålla mer än 2 veckor.
Nej. Hon ska bara koka kaffe, det är allt.
Exakt.
Och precis som du sa, hade det varit bottnad i att man var angelägen om att landslaget skulle lyckas, då skulle man ha ringt till Pia eller ringt till dig och sagt precis så.
Vet du, jag kan, nu verkar de haft lite när de ringde här, men vill du så kan jag kan komma och följa med.
Precis. Ja. Men ingenting utav detta skedde. Nej. Så att det bottnade i en rädsla.
En del i mig tänkte ju så här, jag ringer upp honom och säger, vet du vad, jag fattar att du kan skitmycket och att du förmodligen har skrivit en avhandling som ingen vill läsa, för jag känner flera forskare som skriver böcker som ingen vill läsa, och jag kan hjälpa dig. Jag kan hjälpa dig för att det är det enda jag kan. Ja, men det är faktiskt sant, för det enda jag kan är ju att berätta svåra saker på ett enkelt sätt. Det är det som är min styrka. Så att, men jag förstod ju att den här personen inte vill bli uppringd av mig och att det är liksom fel tillfälle. Jag har ju medvetet valt att inte lära mig personens namn. Mm. Så att när jag träffar han någon gång, för det kommer säkert våra vägar korsas, så ska jag vara lika trevlig som jag är mot vem som helst. Ja. Så att jag inte är präglad av det.
Nej.
Och jag tror inte att personen är ond. Jag tror bara att det hände kanske i en tillfälle när något annat var eller så. Eller att han har fått en bild av mig som är att jag faktiskt är så superkorkad och okunnig. Och att om vi träffas så kommer han fatta att så här, nej men gud, hon är faktiskt duktig på det här som är hennes uppdrag. Det som var här var, och jag vet att min man sa det till mig, men hur kan du vara förvånad? Du måste ju ha varit medveten om att andra skulle känna sig hotade, för att det är väldigt många som hade velat ha det här jobbet. Mm. Och där kände jag, apropå egen del, att jag hade kunnat vara bättre förberedd, för jag blev helt... Då tittade han på mig, han bara, ibland undrar jag.
Ja.
Så här, ibland undrar jag, apropå att ha med sig riskbedömning, det har ju inte jag. Jag hade ju inte överlevt så länge på savannen.
Nej.
För att jag hade lite så här...
Jag hade räddat dig.
Eller liksom, jag hade börjat här, förhandlat med lejonet. Exakt. Ja. Bara, tjena, ska vi bli kompisar? Det hade ju inte alltid funkat.
Nej.
Så det jag kan se, för att... Och det, så är det ju lite, det här med media. Alltså, förr var jag ju mycket i media och då lär man sig det. Och då är man förberedd på att gör man en intervju så är det någon som sätter rubriken och det är inte samma person som har skrivit intervjun. Och då skriver man den så att det blir liksom klick, sensation. Och man får ingen möjlighet att försvara sig och förklara sig. Och det där är liksom någonting som, man blir lite varm i kläderna när man är med om det. Nu hade jag inte varit med om det så länge. Nej. Jag hade liksom inte synts i media.
De tog dig helt off guard.
Och det gjorde ju att jag var helt oförberedd på... Mm. Och du vet, den första är så här, nej men varför vill han vara dum? Alla kan väl leka? Ja. Alltså det är du med. Det är min alltid. Så här, för jag fattar ju att
jag
alla jag möter har något att lära mig.
Mm.
Så är det ju. Alla man möter kan ju något som man inte kan.
Men du är inte rädd?
Nej. Jag blev ju rädd och jag blev ju rädd för att tänk om inte jag får möjligheten ens att försöka. Det skrämde ju mig.
Sen förstod jag ju. Men du agerar inte på rädslan.
Nej, jag är ju kvar. Ja. Jag blir ju rädd. Jag är ju inte psykopat, långt ifrån. Så jag blir ju rädd för, och jag förstår ju vad som händer. Och jag blev ju helt, apropå som du brukar säga, du vet när man blir helt kall, allt blod bara försvinner. Och man bara... Så. Och det var ju ganska tufft att ställa sig och inspirera 400 pers.
Mm.
Och den inte kvällen. Tillbringa en och en halv timme så här. Hörrni, ja, hej, ni är min publik, jättebra. För jag skulle behöva prata lite om vad som, ja. Vad som har hänt mig idag. Och det var alltså, att kunna släppa allt det. Och bara så här, ge de här 400 människorna det de har förväntan på. Där känner jag att jag är extremt professionell.
Ja, det är du. Mm. Det är du verkligen. Det måste jag säga.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. Alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Men om vi går tillbaka till då, vi pratar rädslor och så går vi tillbaka till den här 50-åriga kvinnan och den 25-åriga kvinnan.
Mm.
Jag tänker så här, att den 25-åriga kvinnan kanske inte är lika rädd som den som är 50. Alltså den som är 50 i våran ålder kan... Ja, men jag känner... Ja, nu går jag till mig själv.
Här är vi inne på minerad mark. Ja. Redan här i starten gick vi fel.
Vill du att jag ska fortsätta eller får jag, måste jag gå ut ur studion?
Nej, men du får gärna fortsätta lite till.
Jag tänker så här, den 25-åriga kvinnan är rädd för att inte bedömas efter sin kompetens. Att inte bedömas efter vad hon kan, utan att bedömas efter ålder. Och där går rullgardinen ner. Och då tar man inte reda på mera vad hon kan. Så tänker jag. Men den 50-åriga kvinnan, där gissar jag, nu går jag ju bara till mig själv där, hur man skulle kunna känna sig. Nej, men jag är snart, jag är nära pensionen.
Mm.
Jag kan fruktansvärt mycket, men de som kommer nu, de kan ännu mer. De är unga, de har allting framför sig, de är välutbildade, de är fan födda med en padda i handen. Jag har inte samma digitala uppväxt som de har, jag är inte lika snabb. Jag är lite trött på att lära mig nya saker kanske. Om jag går till mig själv. Mm. Vilket innebär att ja, men då är det ju bara 15 år kvar. Sen sitter jag ju där och då kommer de att fortsätta leka utan mig. Så att för min del så gissar jag att det är lite läskigt att vara där i åldern.
Så här, du bara la upp det som, och det kanske inte var det du sa, men som jag kände att det kanske kunde låta som, att 25-åringens rädsla var egentligen lite mindre än 50-åringens rädsla. Det var så jag hörde det.
Ja, jag fattar. Det tror jag också att det var så jag sa det. Men jag menar att det är ju det är mina ögon.
Ja, precis.
Det är bara jag.
Jag tror att det är jätteviktigt. Det är samma sak när man pratar om sorg till exempel. Så är det inte så att det som faktiskt är värst är det som nödvändigtvis känns värst. Alltså, man kan inte...
Nej. Utan jag tänker utifrån mitt eget perspektiv.
Ja, precis. Så jag tror att du gick från då själva rädslan till vad som är faktiskt verklig fakta.
Mm.
För rädslorna som de känner, där skulle jag säga att det kan vara mycket värre för en 25-åring. För den har ju ännu inte upplevt att den kommer få en möjlighet. Så dens känsla är ju, jag kommer aldrig få vara med.
Nej.
Jag kommer aldrig få möjlighet. Nej. Jag kommer aldrig få möjlighet. Medan 50-åringen förstår ju att så här, snart är det över.
Mm.
Alltså snart får jag inte vara med längre.
Nej.
Men den har ju fått vara med.
Ja.
Så att det är styrkemässigt, minst lika smärtsamt mässigt, verkligen är så. Men verkligheten är ju något annat att titta på. Och det var där du hamnade, tror jag. Att en 25-åring har ju framtiden för sig förmodligen. Mm. Och har möjlighet att få vara med och försöka. Det kommer komma någon chef som ser att du är på
väg. Ja, det är väl kanske så. Vi ska inte prata om mina definitioner. Nej. Även om det är viktigt att reda ut vad jag menade. Men det är väl det jag känner då. Och det är väl mitt åt. Alltså eftersom jag är så gammal. Så ser jag på till exempel mina egna döttrar. Som känner en stress över vissa saker. Och jag tänker bara. Men herregud, du är bara 25 år.
Mm.
Det är också en form av diskriminering. Eftersom jag då bestämmer hur de...
Exakt.
Ja. Och det ska jag absolut inte göra. Nej. Men det kommer av att jag vet mer än dem för att jag har levt längre.
Mm.
Och det är inte för att sätta sig på några högre hästar. Men jag vet att jag var också lika stressad när jag var 25. Men det kommer att bli bra.
Vad man behöver förstå är att det går att hitta saker och stressa sig för alltid.
Alltid.
Och det går att vara utsatt för diskriminering och faktiskt inte ens riktigt vara medveten om det. Det har vi pratat om.
Ja.
Det är ganska skönt, för då tar man liksom inte riktigt hänsyn till det. Och det finns olika sätt att hantera när man blir diskriminerad. Vi mår alla bra av att veta om hur det ser ut. Alltså varje gång någon berättar om åldersdiskriminering, oavsett om det är en 25-åring som gör oss medveten eller en 50-åring, så är det viktigt.
Absolut.
Eller det är en man eller en kvinna.
Ja.
Eller det är en liksom hetero eller en gay. Eller vad det nu än är som berättar om någonting som den har upplevt.
Mm.
Så att kunskap är viktigt. Mm. Att vi får förståelse för andra än oss själva som är viktigt. Men rädsla i sig är ju ibland sunt när det har med faktisk verklighet att göra. Ah,
ja.
Så att vi klättrar upp på taket nu så kommer vi hålla i oss för vi är rädda att ramla ner. Det är ju friskt, det ska vi ju behålla. Men att när vi är 50 lägga tid på att vara rädda för att aldrig, alltså att när som helst kommer, det tjänar vi inte på.
Nej.
Det är nästan så att det kommer påverka. För vi kommer då, eftersom vi letar efter det, så kommer vi se det, fast inte ens är på väg.
Men det är precis det jag menar. Mm. Då blir jag den som jag i min rädsla ser att jag alltså är. Att, nej, men nu är jag rädd för att... Och det är väl självklart att jag skulle också vara rädd om någon kom... Eller jag är rädd. Jag är ju det ibland.
Du
ja. Om någon kommer och säger så här att nej, men du, vi har valt en föreläsare nu som är lite mera liksom digitalisering. Jobbar med lite så här trender, framtid, bla bla. Det är klart att jag kan bli rädd då för att jag börja måla upp någonting som är ett skräckscenario baserat på att jag plötsligt far iväg i min rädsla. Mm. Men då blir jag ju inte den jag behöver vara för att klara av att göra mitt jobb så bra som jag kan.
Återigen så är det ju så att när vi blir rädda att vi ska då kolla vad var det som blev hotat?
Ja.
Och också fråga oss själva, vad är jag då att förlora? Mm. Eller vad är jag då inte få? Eller handlar om att bli avslöjad? Alltså, alltså att vilja analysera vad var, vilka känslor väckte det här i mig?
Exakt.
Så att man inte låter rädslan styra utan själv ta makt över den.
Ja.
Alltså vad kan jag själv göra för att påverka? Som 25-åring så kan man träna sig i att tro på sig själv fortsatt,
ja,
men också att så här, ha tillit, trygg i sin förmåga, mm, och att inte ta åt sig av att man kommer in i ett möte och chefen säger, blir det du? Alltså så. Ge dem inte makt. Nej. Låt dem inte vinna.
Nej.
Utan var i ditt. Mm. Visa din kompetens och ha tillit till att så här, det kommer komma fler chanser. För man kanske misslyckas på första tillfället. Knyt ihop dig med andra som har gjort det längre. Ha en mentor som kan berätta, som kan knyta ihop dig. Alltså så här, titta på vad du har möjlighet att göra. Och på samma sätt är det ju med 50-åringen. Mm. Alltså, se inte 25-åringarna som hotet, utan bli kompis med dem.
Ha, man kan ju ha en 25-åring som mentor.
Ja, det är jättemånga företag.
Du behöver inte vara mentor bara för att man är äldre.
Nej, men det är jättevanligt. Alltså, riktigt coola ledningsgrupper, de jobbar ju med omvänt mentorskap.
Ja.
Man har med då unga personer på företaget in i ledningsgruppen. Inte alltid på alla möten, för vissa saker är hemliga. Ja. Men som också kommer med det där utifrån perspektivet. Det där som vi nu som har suttit i den här ledningsgruppen så här länge, mm, aldrig, vi får aldrig de frågorna.
Nej.
Vi ser aldrig det på det sättet. Så att, liksom, samverka, prata med varandra. Var inte rädd för. Alltså på samma sätt tillbaks till den här mannen som störde sig så mycket på att jag fick det här jobbet. Han borde ha ringt mig och sagt, alltså helt ärligt, jag undrade när de har valt dig. Men det måste ju vara något med dig som är spännande, för annars skulle de inte ha valt dig. Men jag tänker så här, det här är mitt nörderi, det här är mitt ämne och jag hade velat ha det här jobbet. Skulle vi kunna ta en fika så att jag får förstå i alla fall att de har valt dig?
Ja.
Och då lovar jag, hade vi fikat så hade jag ju sett till att han hade fått komma med på en eller två träffar. För jag fick ju vara kvar i 3 år.
Ja.
Det är smartare. Så det är samma råd vi vill ge till 50-åringen. Så här, se inte 25-åringarna som ett hot. Utan
gå dit och prata med dem.
Gå dit och prata.
Vad är det som är så jävla bra med dig?
Nej, eller tvärtom. Jag finns här om du undrar något. Men därför att då kommer ju 25-åringarna se till att Ulla, våran Ulla, även om det är så att vi ska gå ner i åldrarna här, men Ulla ska vi aldrig släppa. För Ulla, där, då blir det inte på läs. Då blir det ju att vi samverkar.
Ja, och, men också, jag går tillbaka till det, absolut. Men att man också då som äldre i det här fallet frågar, vad kan du lära mig? Du är 25 år. Kan du, vad är det du kan lära mig? Hur tänker ni
man
om det här?
Man kanske låter lite annorlunda bara när man säger det.
För ja,
det,
jag menar inte så här, vad kan du lära mig?
Det lät
nej,
lite
det lät, nej, 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 nej.
Vad kan du?
Nej, nej, nej. Utan jag menar så här, hej.
Ja.
Alltså, du är 25. Du har så mycket framför dig. Och jag, alltså det var så roligt när jag var 25-årsåldern. Men jag känner mig lite off här. Vad är det du har för utbildning? Hur är det du tänker?
Jag skulle nog börja på ett helt annat sätt.
Ja, men du är inte jag.
Nej, men jag skulle nog börja på ett annat sätt. För jag skulle ta hänsyn till att den personen är ny. Nu pratade vi om det. Den personen är ny, har inte varit här lite längre. Så då skulle jag tänka att den kanske, så att mitt sätt då att möta, jag skulle börja i att säga, hej, gud vad kul att du är här. Jag har jobbat här ett tag, så att om
ja,
det är
men
något
du
undrar.
Inte, men jag menar inte att det här var
först,
en,
nej, men det lät
hon
som
är väl
första
inte
nyanställd?
Nej, inte första
nej,
mötet.
Nej, jag vill vara förtydligare.
Ja, jag fattar. Ja, nej, första, nej, men som du sa, nej, exakt.
Mm. Ja, att man så här, möter den och säger, vet du, välkommen, jättekul att du är här. Jag har jobbat här länge, så känner du att det är något du undrar eller något som känns lite läskigt eller så, så här, och du har en fråga som du är lite rädd för att ställa, så kan du komma till mig, för det finns inga korkade frågor och jag vill gärna finnas här. Då har vi byggt relation, vi har skapat förtroende. Och så börjar vi försöka hjälpa. Då får man kanske gå och möta och så här, se till, ska vi käka lunch ihop och hänga? Och sen så här, berätta hur det är att vara 25.
Mm.
Hur ser det ut? Vad tänker du framåt? Alltså bara ställ frågor.
Mm. Och sen tvärtom också.
Ja, på samma sätt. Till er som är unga och kommer in på ett ställe. Apropå, vi pratade ju om det att jag jobbar som servitris. Mm.
Jag också.
Ja, men vi vet det. Och det är vi glada för att du inte fortsätter med. Men jag jobbade på Silja Line, Hotell Ariadne.
Inte på båten.
Utan på hotellet.
Ja.
Och blev ganska snabbt hovmästare och var yngst i gänget.
Okay.
Där fanns det såna här riktiga som har gått i skola för att bli, alltså du vet, så här, finska stolta som har jobbat i 100 år. Fanns det så här några män och kvinnor som var så här, när de kom.
Uh-huh.
Och då är det ju så att jag blev liksom då hovmästare, vilket ju är en form av ledare, ganska snabbt. Och enda anledningen till att det funkade var ju att jag förstod att visa dem respekt. Alltså att jag så här, hej, du kan det här mycket bättre än mig. Om du var ansvarig idag, vilken grupp hade du satt på vilket ställe? Därför funkade det. Därför blev de inte hotade av mig, fast att jag var mycket yngre. För att jag visade dem respekten och lät dem bestämma så mycket det bara gick. Men ansvaret var mitt.
Absolut, men där måste jag nog säga emot. För att det är ju ändå en rätt... Det är det som jag tror blir svårt för dem som kommer ut och är unga. För att idag är det inte per se så att det är åldern som gör att jag kan mer eller mindre. Jag kan mera om just den restaurangen. Var man går eller var man sitter eller vad som så. Men nu kommer de yngre ut och är extremt kompetenta i sin utbildning och i sin närvaro, sin, alltså på ett annat sätt. Så att jag då som att jag ska gå och hämta, jag tror att det är lite...
Fast jag tror att om
däremot
man...
Däremot kan jag säga så här att jag har, om vi säger så här att jag är 25 år, eller vi säger att jag är 28 år.
Mm.
Och så kommer jag in och så ska jag vara chef över, för jag har den utbildningen.
Mm. Mm.
Jag har gått många utbildningar och jag kommer in och blir satt som till exempel en mellanchef.
Mm.
Det blir ju rätt, alltså det blir ju en situation som kräver väldigt mycket utav mig och som också kräver mycket utav de som jag ska leda, som kanske är dubbelt så gamla som jag.
Mm. Men det är det jag menar. Där, på det här området så tror inte jag att det har förändrats ett skit.
Du tror inte det?
Nej, för det handlar om relationer. Alltså, vi lyckas med leda människor som vill bli ledda av oss.
Okej, okay, ja, och det köper jag.
Och då är det upp till mig som ledare.
Mm.
Alltså, på samma sätt som att jag är bonusförälder och min bonusson var 10 när jag kom in i hans liv. Jag är vuxen. Det är 100% mitt ansvar att få den här relationen att fungera till en början. Idag är han 24. Idag har vi hälften av ansvaret kvar. Hälften av ansvaret för att relationen ska vara. För nu är han vuxen.
Mm.
Jag är vuxen. Det är upp till oss båda.
Mm.
Men när han var 10 år så var ansvaret mitt.
Det fattar jag. Men vad jag...
På samma sätt här. Mm. Om jag har fått en ledarroll, så är ansvaret mitt.
Ja.
Jag behöver gå... Alltså, och det är det här som människor inte tar sig tid för. Att förstå andra. Alltså, jag kommer in i en grupp. Det är så att människor som jobbar här kanske till och med har lite förståelse för hur det är för dem.
Absolut.
Istället för bara att tänka på sitt
eget.
Och det tror inte jag har förändrats. Utan jag tror att just att när man kommer in i en grupp eller i ett möte eller så, inte bara tänka på sin egen situation och uppgift, utan också förstå var andra befinner sig.
Absolut, jag tyckte bara att du la dig lite väl platt.
La mig lite väl platt? Ja,
när
det
du
jag.
Sa så här, bara, ja. Jag kan ingenting.
Nej. Och det var för att jag tänkte på en av kvinnorna som det aldrig hade funkat med om jag inte hade lagt mig helt platt.
Okay.
Hon var så.
Spännande,
ja,
för det visste
så.
Inte jag.
Jo, ja, hon var så. Hon var liksom arg och tittade på alla unga som att de var idioter.
Mm.
Så att jag visste att enda sättet att få henne, det är att jag själv säger att jag är en idiot. Men du vet, nu råkade det ändå bli jag som är ansvarig.
Fattar.
Hon köpte det.
Ja,
hon älskade mig sen. Mm. För att jag lyssnade på vad hon behövde. Så jag bekräftade henne i hennes förutfattade mening. Men att jag sa att, vet du, jag är ju liksom, du vet, kan ju inget, du kan allt. Så att nu blev jag ändå ansvarig. Det kan man tycka vad man vill om. Men nu hjälps vi åt.
Och där skapar du relation.
Där skapar du relation.
Utan, och medan, där måste man säga, ja men förlåt, jag måste stanna där. För att för en i 25-årsåldern så kan det där låta som att man nergraderar sig själv. Ja. Men det är det icke.
Utan det man du behöver visar... göra är att man behöver ju lyssna och man behöver vara lyhörd och man behöver se var befinner den här personen och möta den personen där den befinner sig.
Inte där jag vill att den ska vara.
Exakt. Så att det handlar ju om det och vara intresserad av. Återigen, vi pratar ju ofta om det. Vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring? Mm. För jag hade ju kunnat gå dit och bara säga, du ser lite tjurig ut. Du vet, det är jag som bestämmer. Nu jobbar vi på mitt sätt. Det hade jag kunnat göra.
Den hade blivit bra.
Ja.
Jag har en bekant som jag pratade med här för... Ja, vi pratar inte så ofta. Men i alla fall så berättar hon då om just några som har varit väldigt länge på en arbetsplats. Mm. Och är lite äldre då. Och nu har det då kommit in några nyanställda, lite yngre. Och de tycker det här är jättekul.
Mm.
Och då hade den här som var äldre då kommit till en av de nyanställda och sagt att sluta gå runt och vara så jävla positiv.
Ja.
Och jag tänker så här att det är klart att det också bottnar i en rädsla.
Mm.
Att... jag är rädd för att den här personen ska bli mer omtyckt än jag kanske. Eller att den här personen plötsligt ska... Vi pratade om fint och fult och status och informellt ledarskap och såna här saker. Men att bara gå... Det kan inte vara så jävla svårt. Alltså vi har så få dagar på oss.
Exakt.
Innan det smäller och vi ligger där och det är mörkt.
Vet du, det här har jag tänkt mycket på. Jag tjatar ju om det, men det blir ju så när man är inne i en bok som man skriver och redigerar så blir man ju uppe i det. Min bok börjar med döden. Det börjar med att så här, vet ni, vi måste börja i rätt ända. Så här, det enda vi med säkerhet vet är att alla vi som lever nu kommer dö.
Mm.
Alltså alla vi kommer försvinna. Mm. Allt kommer försvinna.
Mm.
Och någonstans är det så här att vi har fått en möjlighet.
Mm.
Vad vill vi göra med den? Det är jättemycket som är orättvist och det är otroligt mycket som vi inte har makt att påverka. Så vi kanske ska fråga oss själva, vad kan jag påverka? Hur vill jag bli ihågkommen? Vad vill jag ha lagt tid på? Vem vill jag vara? För jag tror ju att den här personen då som kom och sa så här, gå inte och vara så jävla glad. Hade vi satt oss ner med den personen och snackat lite så tror inte jag att det är det den personen vill bli ihågkommen som.
Mm.
Suresen som blev provocerad av att någon verkade tycka att det var kul att jobba och var lite glad. Men det har ju hänt en massa saker som har gjort att det har blivit så.
Ah.
Men jag känner också det så här att låt inte egot stå i vägen. Låt inte rädsla stå i vägen. Utan så här, vi gör fel alla. Äg det. Säg förlåt. Men försök förstå istället för att leta fel.
Ja, och även om man inte har gjort fel och man känner en rädsla för någon och man tycker att nu blev det lite obekvämt på jobbet eller i den här konstellationen och nu kom det in någon ny och folk uppskattar inte mig och ser inte mig för vad jag kan och så vidare. Men äg det. Alltså du kan massor.
Ja.
Agera utifrån att du är kompetent. Både när vi är 55 och när vi är 25. Och
precis.
Prata med varandra.
Precis, prata med varandra och lägg lite tid på reflektion.
Ja.
Lägg lite tid på så att du förstår vad var det som hände nu? Var det något som blev hotat? Är det här irritation baserat på att jag är stressad och pressad? Eller är det en stor rädsla som förklär sig i något annat? Vad är det som hände?
Ja.
Alltså, var intresserad av dina egna reaktioner och beteende i syfte att samverka mer med andra.
Mm.
Alltså, självledarskap kan ju låta självupptaget, men anledningen till att vi lägger tid på det är ju för att kunna samarbeta mer med andra.
Ja, på på den lilla tiden vi har.
Ja.
Jag tycker även ifrån Norge, han sa det så bra tycker jag, att jag tycker att det är roligt att kunna bli en bättre version av mig själv. Det känner jag är, när jag kliver upp på morgonen så vill jag, det har ofta det, ofta. Mm. Och den här tjejen eller kvinnan som var 25 år och som mejlade mig och skrev det här som vi började med i förra avsnittet, så kände jag att hon hjälpte verkligen mig att bli ytterligare en lite bättre version av mig själv.
Exakt. En sak som jag tänker, om jag får önska något som vi ska prata om längre fram, som jag tycker att det här hänger ihop med mycket, det är också så här att har du ännu inte lärt dig säga förlåt, så är det någonting jag vill uppmuntra till. För många relationer där rädsla står i vägen och rädsla kan ha orsakat olika saker, vilket är helt naturligt och mänskligt. Men har man då förmågan att kunna säga förlåt, så kommer man ju kunna vidare. Komma vidare. Men har man inte det sen, då blir man ju fast i det där som hände. Och så går det i baklås. Och så kan man inte ta sig ur det för att man inte... Så just det här med förlåt.
Då tar vi det nästa gång.
Ja, gärna.
Då har du fått bestämma.
Ja.
Herregud, hela min världsbild skakar.
Ja.
Nej, det gör den inte.
Nej.
Är vi klara?
Vi är klara. Mm. Vi hörs om en vecka.
Hej.
Tjing, tjing.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.